Peter Brunsson heter jag, jobbar på Microsoft som teknisk evangelist. Jag tänkte jag skulle berätta idag, försöka dra the Microsoft story of Windows Development. Är det okej att köra på svenska? Är det någon som behöver köra engelska? Nej. Jag tänkte vi först skulle ta en liten historisk utflykt då, ur mina ögon, för jag har jobbat med Windows-utveckling ganska länge, och försöka se var har vi varit och vart är vi på väg. Jag tänkte prata lite om den plattform vi har i Windows 10 som kallas Universal Windows Platform, eller UWP då. Vi ska prata lite om Windows Storen, både för konsumenter och för företag. Och sen tänkte jag avsluta med att bara kort prata om hur man ska skriva applikationer för Windows i 2016. Vi börjar 22 mars 1986. Jag var 16 och ett halvt år och jag hade hittat min passion. Jag hade fått min första dator och jag hade börjat programmera. Den var fantastisk. Ja. Så mycket man kunde göra på den här. Vi satt nätter och kvällar och jag och en kompis. Vi hade börjat programmera i Turbo Pascal. Har ni kört Turbo Pascal någon gång? Är det någon som har kört det? Fantastisk mjukvara. Kommer ni ihåg att det var Anders Hellsberg som skrev det? Han som har skrivit C-Sharp och sånt också. Vi ägnade månader åt att skriva ett program som skrev ut etiketter för disketter. Så vi kunde ha ordning på alla de här disketterna vi hade. För det var ju så man levererade program på den tiden. Man hade de här 5/4-disketterna som man sålde då. Och som också hade kommit ut då, det var att då hade ju Windows kommit. Windows version 1.0. Fanns ju inte överlappande fönster än, det kom vi lite senare med. Men det var ju häftigt. Man kunde köra det där på två floppies faktiskt. Man hade en disk som var själva systemdisken som man alltid hade inne. Sen hade man en disk man bytte vilken applikation man skulle köra då. Ja, awesome. Man skrev koden i C. Man hade Windows SDK. Det fanns ju inga ramverk eller någonting sånt där. Och det fanns ingen editor. Jag ska inte säga att vi använde Edlin, men det var något liknande vi använde. Det kanske var Epsilon eller någonting sånt där. Och vi höll på med det där. Det var otroligt roligt. Jag vet att jag jobbade då på kvällarna, fredagnätter och lördagnätter, jobbade jag i en sån här butik som sålde Taiwan-kopier och vet, och byggde datorer och byggde datorer på fredag natt och lördag natt, bara för att jag skulle få råd att uppgradera mina datorer hela tiden. 1 augusti 1990. Jag hade gjort lumpen. Jag var precis hade fyllt 21, eller skulle fylla 21 år. Då fick jag jobb på någonting som hette, ja, först och främst kom ju Windows 3.0 då. Det skulle jag säga först. Men jag fick jobb på Idédata. Graph in the Box. Graph in the Box var ju en mjukvara som kördes gamla DOS som var liksom för att göra grafer av siffrorna du hade Lotus 1-2-3. Nu hade vi bestämt att du skulle skriva en Windows-version av det. Och jag och min kompis Tom, som jag tror var de enda utvecklarna i Storstockholm som överhuvudtaget hade på med Windows, fick det jobbet. Vilket är fantastiskt med att titta tillbaka efteråt, för vi kunde absolut ingenting. Men det var ett väldigt, väldigt bra ställe att lära sig på. Så vi jobbade där och ung som man är så jobbade vi, höll på i 3 år och lärde oss jättemycket att skriva Windows-applikationer. Sen kom Office och alla ville ha Word och Excel, men då fick man ju PowerPoint gratis. Så att affärsmodellen försvann lite för Graphene Box och tyvärr gick det i graven så småningom. Men det var en otroligt häftig tid faktiskt. Här var det utvecklingsverktyget vi använde då. Det var Visual C++ 1.0, den första integrerade Windows-miljön för att utveckla. När man skulle debugga, då använde man CodeView för Windows, kommer ni ihåg det? Man hade liksom en separat monitor, en monokrom Hercules-monitor, där man hade själva debuggen så man kunde se applikationen man körde. Det var otroligt bra faktiskt, tyckte vi då. En jättestor trend på den tiden var att vi ville ha WYSIWYG, det vill säga what you see is what you get. Här är ett exempel där Aldous PageMaker var ju liksom den rollmodellen Aldous försökte efterliva. Och eftersom vi nu kom från den här DOS-miljön där allt var textbaserat så kom vi över den här. Och egentligen skulle vi tänka att vi försökte efterlikna vad Macintosh hade gjort då. Men det här var väldigt en tydlig trend som var då. Den 15 augusti 1993, då bytte jag jobb. Då började jag på en liten firma som heter Abari som höll på med finansiella applikationer. Och de körde Visual Basic. Kommer ni ihåg vilken revolution det var när man fick köra Visual Basic första gången? Och man hade den här, kunde rita kontrollerna och det var liksom helt och allting bara kördes och det var fantastiskt. De körde, man har kört det här ända sedan Visual Basic 1.0. Vi kom in här. Ja, min kompis tyckte väl att men VB var inte så kul att programmera. Vi ville ju fortsätta programmera C. Vi var ju Windows-utvecklare. Så vi började göra såna här VBX-er till det här. Och här startade en lång trend med att göra kontroller och SDK och allt möjligt sånt här. Under samma tid här så hade ju Windows NT kommit ut. Och det såg vi ju ganska snabbt att på företagen så var det där man skulle vara. Och då gick man ju över till att börja jobba med 32-bitars programmering också. Så man helt plötsligt fick en mycket mer minneadresserad och så vidare. Så här såg jag applikationer, VB-applikationer ut på den här tiden. Det var ju väldigt formulärorienterat. Det var liksom griddar och sånt där. Och så här såg det ut under en lång, lång, lång tid. Den 15 november 1995, då hade Windows 95 kommit. Kommer ni ihåg lanseringen i Globen? Var ni där? Det var ju 9000 pers i Globen bara för att fira att Windows hade kommit ut en ny version. Det lär aldrig hända igen, tror jag. NT4 hade kommit. NT4 var jättebra. Det gick verkligen, var verkligen ett bra operativsystem att köra. Och vi hade börjat göra ett program som heter Quota Server. Det var ett system för att på NT kunna ha diskkvoter. Numera finns det inbyggt i NT, men då fanns inte det inbyggt i NT. Så vi gjorde en sån mjukvara, det var man hade serversidprogrammerat. Och det här var klänt mjukvaran då. En rolig historia att vi hade bland annat så han körde Boeing, körde 3000 kopior här på 3000 servrar på Boeing. Och de hade en anställd som bara höll på med den här mjukvaran. Det tyckte jag var stort. Det var häftigt. Vi var faktiskt över dit också på deras kontor. 1998, Windows 98 hade kommit. Det var inte så stor skillnad mot Windows 95. Jag var nere i mitt C++-land och kodade backend-saker. Vi höll på med marknadskopplingar, trading gateways och så vidare. Så jag var liksom inte så involverad i det här riktigt. Men det här, Visual Studio 6.0. Någonstans i det här läget kom ju också IntelliSense, om ni kommer ihåg det. Jag kommer ihåg om det var VB5 eller VB6, jag minns inte riktigt. Men det var ju otroligt. Jag som var C++-utvecklare hade ju i teorin IntelliSense, men det funkade ju aldrig. Så jag fick ju stänga av det. Så jag använde ju inte IntelliSense förrän 2007 eller någonting sånt där. Så jag missade det där i 10 år. Men det här tycker jag är den bästa Visual Studio som någonsin har funnits. Den var otroligt bra. Nu började det ju liksom, den här webben, den börjar ju komma, eller hur? Nu börjar det liksom. Det var en otrolig hype runt webben, även om det först kanske inte var så mycket applikationer utan mer websites. Men det började också komma Java, eller hur? Det var ju en väldigt trend där. Precis efter här så var ju stora internetkrasch, eller vi fick ju en boom som steg och sen kraschade och sen tog det fart igen. Men nästa stora steg som jag kommer ihåg, det är den 5 januari 2002. Det var då vi släppte, dels hade vi släppt Windows XP, men framförallt då släppte vi .NET. Och det var ju verkligen omfattande. Vi hade .NET och vi hade C#. Och man kan liksom inte, det fick ju stora konsekvenser och egentligen ändrade liksom hur man gjorde saker och ting. Bland annat så började ju alla applikationer skrivas i WinForms istället då. Jag höll ju som sagt inte så mycket på med det här, men det var ju svårt att undvika det här. Jag vet att vi var på en PDC då och såg alla de här presentationerna och det var ju fantastiskt då. Vi flyttar fram oss till oktober 2007. Då kom det här. Windows Vista hade kommit. Var väl så där mottaget. Det var egentligen första Windows-versionen kanske, förutom Windows Me som inte riktigt var så där att alla gillade den. Men här hade ju .NET kommit upp i version 3.0 och då kom det väldigt mycket nytt. Kommer ni ihåg det var Windows Presentation Foundation, det kom Windows Communication Foundation, alla de här teknologierna egentligen som finns i .NET fortfarande. Här introducerade vi också att vi hade sidbeskrivning med SAML, att vi gjorde sidor med SAML istället för med någonting annat då, och separerade design och koden för första gången på ett riktigt sätt. Så här såg den här ABRIS mjukvara ut när vi hade konverterat till VPF. Det är ju fortfarande ganska likt så här, men det var ju väldigt mycket såna här applikationer som jag i alla fall var med om och tog fram då. Silverlight kom också. 2007. Var ju också ett sätt att egentligen återanvända tekniken vi hade i .NET och för att kunna göra applikationer som var, gick på webben och så vidare. Mitt i allt det här som är separat på, jag höll inte på så mycket med det, men vi hade ju liksom från 98 så hade vi Visual Interdev som gick över i ASP.NET och var det sättet som vi byggde webbsidor på då. Men 2007 kom ju den här också, eller hur? Kommer ni ihåg den? Jag vet att jag såg en kort film på det här och tyckte det här såg ju häftigt ut. Alltså, varför har man inte tänkt på att man ska göra telefoner på det här sättet? Vi skrattade lite åt dem. Man kunde inte skicka sms med första versionen. Men ja, det blev ju ganska bra ändå för Apple kan man ju tycka. Vi flyttar fram till 2010. Då hade vi lanserat Windows 7. Allt var bra. Alla gillade Windows 7. Det var jättefint. Vi hade ju släppt Visual Studio hela tiden runt här. Vi var ju uppe i Visual Studio 2010 här. Och den hade egentligen blivit ganska mogen nu och fungerade ganska bra. Och vi släppte Windows Phone. Här är Windows Phone 7. Det var runt 2010 ungefär. Här tyckte jag, det här, jag gillade Windows Phone direkt. Jag tyckte det såg jättebra ut. Det var jätteintressant formspråk. Jag gillade verkligen det som de hade tagit från Zoom och tagit hit. Så det här tyckte jag spontant att det här är ju bra. Det här kommer ju bli, här kommer ju bli stort. Sen kom 13 september 2011. Den första bilden som var i Anaheim när de presenterade Windows 8. Den dagen när jag såg den keynote-presentationen, då bestämde jag mig för att nu måste jag börja på Microsoft. Det här vill jag med om. För jag såg den här Windows Phone, jag såg Windows 8, jag såg hur de här gick ihop. Och jag tyckte det här var jättekult. Så som turligt nog så lyckades jag komma in på Microsoft och började jobba. Och vi började jobba, vi har ju tillbringat ett antal år nu med att jaga, egentligen försöka få så många av de här apparna på vår plattform som möjligt, både på Windows och på Windows Phone då. Och vi har jobbat med väldigt många kända tillverkare. Egentligen så kulminerade 29 april 2014. Då fick jag komma ner på Mojang och ha ett möte med dem. För Mojang hade bestämt med Microsoft att de ville ha en Windows Phone-version av Minecraft Pocket Edition. De hade ju, Microsoft hade gjort Xbox-versionen också. Det här har gjorts av en spelstudio i Skottland. Den spelstudion hade sedan använt de kunskaperna för att göra versioner för PlayStation också. Så att de var inte helt nöjda med det. Pocket-teamet hade också jobbat med Amazon för att göra en version av Pocket Edition för Amazon. Men de hade tyckt det var väldigt jobbigt att jobba med ett development-team som är satt en annan tidszon. Så Mojang krävde att det skulle vara svenskar från Microsoft här i Sverige som gjorde det. Så jag hade förmånen att få vara med och porta den då, vilket var otroligt roligt. Det här var ju under samma tid som uppköpet med Microsoft Mojang pågick. Så att vi fick ju göra en utveckling med hela den där var där och det var ju ganska spännande. Bland annat fick jag inte vara nere på Mojang för det var väldigt, väldigt hemligt att Microsoft tog under. Men till slut så fick vi det. Den 15 september då vi officiellt annonserade att köpet var igenom, då var vi faktiskt i Redmond och fick visa en färdig prototyp av det här för hela Windows-teamet, vilket var otroligt häftigt att vara med. Vi lyckades ju egentligen inte, eller lyckades och lyckades. Windows Phone blev ju som det blev. Jag tycker väl ändå att det finns mycket bra där. Men nu är vi ju här, vi är Windows 10. Och nu tänkte vi skulle prata om hur gör vi nu när vi utvecklar för Windows. För vi har ändå kommit till en resa här. Så det jag tänkte prata om nu är Universal Windows Platform då. Och för att gå tillbaka då, vi hade ju en situation när jag tror det var Internet Explorer-teamet ungefär 2009 skulle göra en ny version av Internet Explorer. Och egentligen de skulle göra taget på de här tre plattformarna som vi hade då. Vi hade Xbox 360, vi hade Windows 7 och vi hade Windows Phone 7.5. Och de plattformarna var otroligt olika. De var deriverade från olika OS-versioner och hade splittrats och mergat. Och de tyckte att nej, det här funkar inte. Vi kan inte skriva en version för det. Vi måste få ihop Windows på något sätt. Vi pratar om att vi har ett Windows, men det är inte samma Windows. Så vad de gjorde var att till Windows 8 så tog de ihop det. Så att Xbox One, då, Windows 8 och Windows Phone 8 har samma kernel. Men de hade egentligen olika programmeringsmodeller. Då. Till Windows 8.1 och Windows Phone 8.1 då fick vi ihop appmodellerna mellan Windows Phone 8.1 och Windows 8.1. Och nu när vi har Windows 10 så har vi en plattform. Och ett, egentligen en app-plattform som vi skriver för alla våra plattformar. Och den plattformen finns, fungerar på alla de här devicerna. Det är intressant, för när vi tittade på vår Windows 10 Creators Update som annonserade nu för en månad sedan, så stödde vi dessutom VR nu. Såg det. Och det är egentligen, behandlar vi återigen på samma sätt. Det är egentligen bara en variant av HoloLens-implementationen som vi har gjort. Då, som visar att den här plattformen håller. Vi har gjort ett IoT-projekt där vi har gjort en visualisering av den, där vi har skrivit för en Raspberry Pi 3, och där har vi också skrivit en UVP-app. UVP fungerar. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra plattform som fungerar, och det går liksom ganska lätt att göra taget på många olika plattformar. Vi jobbar just nu med en app som vi kommer att ha både på Xbox och på Windows och på Windows Phone, där vi märker utvecklingsmässigt att det är verkligen inte mycket man måste ändra för att få det hela att fungera. Så hur har vi fått ihop det? Ja, vi har ju liksom en enda basplattform vi jobbar på. Vi har ett väldigt responsivt user interface. Det är ganska lätt att skriva applikationer så att man kan klara av olika skärmstorlekar. Vi har fått ihop user interface-stacken. Om det nu är mus, det är touch, det är penna, det är keyboard, det är röst, det är så vidare. Alltihop där hänger ihop och fungerar på alla de här olika devicerna. Vi har ett SDK, vi har ett utvecklingsverktyg, Visual Studio. Vi har fått ihop storen, vi ska prata mer om storen sen. Men vi har ett devcenter. Så att allting här har vi nu äntligen kommit i mål efter ganska många år. Och det fungerar väldigt, väldigt bra. Är det då samma Windows på alla plattformar? Nej, inte riktigt. Såklart. Det finns de olika plattformar, desktop, mobile, Xbox och så vidare, har ju lite speciella funktioner då. Så vi har en ganska stort, det som vi kallar för One Core OS, och en universal app-plattform som ligger i grund och botten, som är samma på överallt. Men sen finns det ju specifika funktionaliteter då för desktop. Det finns för mobile och så vidare. Och de här kan man liksom programmera mot utan att man behöver kompilera olika versioner. Och det fungerar genom att det finns ett antal extension SDKs då, som man tar in. Så vad man kan göra är att man kan programmatiskt programmera mot alla de här extension SDKerna. Finns inte den här funktionaliteten på den plattform man kör, så kommer de där bara returnera tillbaka utan att göra någonting. Och det fick också sett i koden och titta att finns det här, du kanske inte ska anropa. Det här fungerar jättebra och är väldigt lätt att använda. Ska man titta på liksom arkitekturen, hur man gör, om man tittar vad det är. Så längst under så ligger OS 1. Ovanpå det har vi någonting som vi kallar för WinRT. Det vill säga, det är egentligen den nya API-fasen som egentligen, jag ska inte säga att den ersätter Win32, för Win32 finns också, men den ersätter ganska mycket av funktionaliteten i Win32. Den ligger egentligen där under, och den erbjuder ett neutralt interface upp mot ett antal programmeringsspråk. Så antingen om du vill jobba i C++, om du jobbar i C# VB, eller om du vill till och med jobba i JavaScript, så kommer du åt det här underliggande API:erna på ett och samma sätt. Vad den gör är att den skapar projiceringar för de här som passar för de olika programmeringsspråken. Så kollektioner erbjuds ut som STL collections i C++, de är ut som .NET collections i XAML och som vanliga JavaScript arrays i Java. Och alla funktioner och sånt blir naturliga att använda. Det här projektionslaget är väldigt, väldigt tunt. Och faktum är att man är i nativ kod här hela vägen, så det finns inget .NET som man går igenom och hoppar mellan managed och native kod. .NET Framework finns ju kvar naturligtvis, självklart, även om en hel del av funktionaliteten ligger i WinRT istället. Så egentligen så har man ju ett antal olika val. Vill man jobba liksom i C och C++, så kan man ha en sidbeskrivning i SAML, eller om man gör spel så kan man ha en DirectX. Ovanpå det så kan man använda STL och CRT så vidare och komma åt här nere. Det är ett sätt att programmera på. Vill man använda C# eller VB och göra .NET precis som vi gör i VPF och så vidare, så går det absolut bra. Och det går också att skriva de här nativa apparna i HTML och JavaScript. De körs ju i Edge-motorn då. Men de är liksom nativa applikationer som håller ihop. Vi har ett antal, vi pratade för ett och ett halvt år som ett antal broar också, när du säkert har talat om. Vi har några av dem som är intressanta. Vi har den som vi kallar för Hosted Web Apps egentligen, där vi bara genom ett manifest kan wrappa en webbsite som en applikation och få upp den i storen. Det här är superenkelt, det har bara några minuter att göra, men man får sen får man möjligheten då att i den koden börja skriva saker för att komma åt API nerför om man vill göra specifika saker. Vi har en brygga, egentligen jag ska inte säga att det är en brygga, för vad vi har gjort är att vi har tagit in och sett till att vi kan kompilera Objective-C-kod som ett språk som alla de andra språken som C++, C-sharp och vidare. Vad vi också har gjort är att vi har tagit ganska mycket av Apples SDK och implementerat det ovanpå UWP. Så vad du kan göra är att du kan ta ditt befintliga Xcore-projekt, köra det genom en konverterare så att du får ett vanligt Visual Studio-projekt. Och sen kan du dela de här Objective-C-filen och resurser och storyboarden och sånt med ditt iOS-projekt och börja liksom göra en Windows 10-applikation på det. Dels kan du använda det ovanpå Apples UIT så att du kör det, och annars kan du ju välja att göra ett XAML interface och börja divergera koden då. Vi har också en sak som kallas Windows Desktop App Converter, det vill säga om du har en gammal applikation idag, en vanlig Win32-applikation, troligtvis har du någon form av MSI-paket eller någonting sånt där. Då kan du köra den här genom den här Desktop App Convertern och generera ett store-paket som du sen kan skicka upp i storen och som användaren kan ladda ner. Det här är intressant på flera sätt. Dels är det ju ett sätt att få exponering i storen för dina befintliga appar utan att du behöver skriva en UWP-app. Vad du också får möjlighet är att då kan du leverera din app genom det här genom storen och det paketformatet som vi ska prata om strax. Vilket ger väldigt, väldigt många fördelar. Jag skulle verkligen rekommendera att ni tittar på det även om ni har befintliga appar. För vad det här Apex-distributionformatet som finns, som jag tycker är en av de bästa sakerna med Windows 10 överhuvudtaget, är... Det är ett väldigt, väldigt bra sätt att distribuera applikationer. Vad det är egentligen är att det är en zip-fil, en signerad zip-fil, det är inget annat konstigt i det, som innehåller filerna och ett manifest som deklarerar vad paketet innehåller och vilka rättigheter vi behöver för att kunna köra den applikationen. Vad det gör är att vi kan låta OSet hantera hela lifecycle för applikationen, det vill säga den hanterar installationen, den hanterar uppdateringar, den hanterar uninstall. Och det är OSet som gör det, så att OSet har full koll på alla filerna, vilket ju vi får väldigt många fördelar om. Titta på den här desktop app convertern, så gör den två saker. Det är att när den kör igen det här MSI-paketet så tittar den på två saker. Den tittar på vilka filer kopieras in och vilka ställen i registret skrivs det på. Och så skapar den virtualiseringar av dem som den kör, som den sen kommer, när man kör den här appen så kommer den tro att den pratar med det riktiga registret eller det riktiga filsystemet, men det mappas upp till lokala diskar där du har installerat den appen. Och det får till följd av att vi inte ser till att registret blir större och större när vi installerar de apparna. Och vi får inte saker som skrivs ner i System 32 fast apparna tror att de gör det. Det gör att om man skulle ha en nyinstallerad dator och installera massa Win32-appar genom Windows Store och gått igenom Apex, då får man en separation som gör att vi inte får den här degraderingen av performance som vi fått och att vi får filer som skrivs i System 32. Vi får inte att registret blir större och större, utan vi får en maskin som håller sig clean, och när man avinstallerar en sån app, då försvinner allt. Så det är någonting som är jätteintressant. Storen, ja. Precis. Vi har nu i Windows 10 så har vi en store. Vi har haft separata store för Windows, Windows Phone, Xbox och vidare. Men nu har vi en store. Och den här storen är ju ganska lik de andra storen om man tittar vad Apple och Google har. Man kan köpa program, man kan köpa musik och så vidare. Den här storen är egentligen ett ställe som vi ska hitta våra appar. Och vad storen egentligen lovar oss är att den lovar tre saker. Det första den säger är att du kan lita på vad som finns där. Vi ser till att det som finns där kan du lita på. Du behöver inte veta vem det är som har gjort applikationen, utan du kan lita på den. Vi ser till att det som läggs upp är okej. Okay. Vi ser till att när det körs att den inte kan göra någonting. Det är ett löfte vi ger dig. Det andra löftet vi ger dig är att det är säkert. Vi kommer att exekvera de apparna i en miljö som gör att de inte kommer åt och förstöra saker och ting. Och det tredje vi lovar är att när du vill ta bort det, då försvinner alltihopa. Vad storyn också gör är att den kommer att se till att autouppdatera dina appar, vilket gör att du kan vara säker på att du alltid kör den senaste versionen. Det här är jättebra, men som är med de här, alla med de här storarna, som när det finns mycket applikationer, så finns det ju, är det ju svårt liksom. Jag menar, jag brukar dra liknelsen med min pojke som vill titta på fotboll, 7 år. När jag växte upp, om man vill titta på fotboll, då gick man ju ner och tittade på lokala laget och tittade på herrlaget som spelade division 5 eller någonting sånt där. Men dagens ungdomar, de börjar ju direkt titta på Messi och Barcelona. Jag menar, allting finns ju tillgängligt från början, och precis samma sak är det med appar också. Jag menar, du bara går in i store så har du alla apparna, och då måste du tävla med Candy Crush och du måste tävla med Minecraft och vad det nu är för appar. Så det är otroligt viktigt att man tänker på den här 30 sekunder rum. Du har ungefär 30 sekunder på dig att fånga din användare. Så det gäller ju att se till att installationen går snabbt, och när man startar appen så är den intressant på en gång. Där finns det, det kan man ha en hel session om hur man ska tänka, men det är otroligt viktigt just när vi har såna här stora då. Det här var ju Windows Store, den är ju riktad till consumer, men vi har en Windows Store for Business också, eller för företag. Det är nytt i Windows 10, och den är jätteintressant för företag, för ett sätt att få tillgång till den för dels de appar som man tycker att man ska använda på företaget, och för dess egna företag, alltså line of business-appar man har då. Så vad vi kan göra här är att man kan köpa appar i storen, volymlicenser. Man kan distribuera det på olika sätt, men man använder den här store-metaforen som gör det superenkelt att använda. Jag har en liten video här, vi ska se om den går att spela. Jag är inte säker på att internetet mår så bra här. Nej, vi får hoppa den, tror jag. Vi ser vad som händer. Så vad du kan göra då, att när har en store, det är egentligen vad man gör är att man har man säger att den här organisationen ska ha en store for business. Då skapas det en separat yta uppe i storen, uppe i vårt mål, som är för din enterprise då. Det är ju kopplat till ett AD, så att bara de användare som finns i AD:et kommer åt den här storen då. Så vad vi kan göra då är att om man egentligen har två roller. Man har en roll som är den som sätter upp storen, och så har man sina användare som då använder vad man har satt upp i storen då. Så vad vi kan göra är att när man loggar in då, man loggar in i Windows Store for Business, då kommer man åt storen på ett annat sätt. Och om man vill ha gratisappar så ser man till att köpa dem. Man lägger dem till dem till sin lista av appar som man har just för det här företaget då. Och i och med att det är en gratisapp så kommer alla användare komma åt det då. Vill man köpa appar, så kommer man att bestämma hur många licenser behöver jag. Så du behöver inte köpa dem en och en som det är idag, utan du kan köpa en volymlicens. Jag vill ha 100 av det eller någonting sånt där. Man lägger dem till dem i där man har då. Och sen ser man till att användaren ser det också. Och märker man sen att man behöver mer licenser, ja, då kan man bara gå och köpa mer licenser. Så det är en väldigt bra upplevelse att göra det. Och hade vi sett den här videon hade vi sett att det fungerar ganska, det är ganska bra användargränssnitt på det här. Så att vad man kan skapa då är att du kan skapa din egen story-storen med bara de apparna som ditt företag har köpt och som du vill använda då. Tittar man på som en utvecklare om man vill publicera en app som ska kunna användas i Windows Storen. Det är egentligen att man publicerar en app som vanligt, men man säger att det här är okej om ni köper volymlicenser av. Och då publicerar man först en retail-app i vanliga Windows Storen, och det är ju som vanligt. Därifrån så kan man gå in och handla den då och handla den till Windows Store for Business. Naturligtvis kan konsumenterna köpa den appen som vanligt. När man köper appen av Windows Store Business köper den, då kommer de handla i det där som vi visade då, och då kommer man åt att synas i Windows Store for Business. Så egentligen det man behöver som utvecklare, det är egentligen det här steget att man tillåter volymlicensing då, så kommer det funka. Det finns ju tre sätt som man kan distribuera det här då. Man behöver inte ha den här storen överhuvudtaget. Man behöver inte visa det för storen. Man kan säga att jag köper tre licenser av appen och det vill jag att den och den och den användaren ska få använda. Så man kan jobba på det sättet. Man kan använda ha en separat store, vilket jag kanske skulle rekommendera. Det är snyggast då. Eller om man har någon form av device management tool som man kan jobba med som kan då skjuta ut apparna till användaren. Vad man också kan göra, det är intressant, jag menar, de här era egna appar, era line och business appar, kan ni också publicera på det här sättet. Och vad får ni då? Jo, då får ni en mekanism att leverera uppdateringar. Ni får en mekanism att avinstallera och ni får en dedikerad store där användaren kan hämta era appar. Vilket gör det superenkelt för nyanställda att gå in och titta vad behöver jag kunna köra här då. Det här fungerar ju både på Windows 10 desktop, men det fungerar även på Windows Mobile. Vi kan också jobba med licensiering. Normalt sett är det ju så att när du har en store-app så kommer ju när du startar en store-app eller kontinuerligt så går den ut och så går den ju kolla med storen att man har en licens och köpa den här då. Och det funkar ju, men det går också att installera de här med en offline licensing mode. Man köper licensen och säger att nej, men den här vill jag koppla till den här användaren eller det här deviceet. Vilket får till följd av att man kan göra sådana förbyggar så att man kan göra images med appar installerade på som man bara rollar ut saker till nya användare som kommer till företaget då. Så blir det jättebra. Det här tycker jag ni verkligen ska titta på. Nu är det kanske inte, har ni börjat att begära till Windows 10 på företagen? Är det någon som har börjat? Lite grann. Så det här är någonting att prata med er IT-avdelning om de inte känner till det här. För det här är ett jättebra sätt att börja rulla ut egna appar på. Ni kan ju också ta era gamla befintliga desktop-appar. Om ni kör igenom den här Windows Desktop Converter-toolen så får ni att ni kan lägga upp dem i den här egna storen. Så det ska ni verkligen titta på. Ja, hur ska vi skriva appar nu för 2016? Hur gör man för Windows då? Ja, vi tycker att ni ska använda UWP. Men det är ju inte det enda svaret. Precis som jag sa, den här desktop converter-toolen har vi ju. Jag tycker man ska fortsätta skriva på det sättet man gör. Vilket man måste ju anpassa sitt utvecklande för den kompetens man har. Tycker man att man är produktiv och skriver WPF-applikationer eller vad det nu är, då ska man ju fortsätta med det. Tycker man att man ska skriva webb, ja, då ska man ju fortsätta med det. Man ska försöka och hitta ett sätt att komma in i den här hela distributionsmekanismen med Windows 10-storen, tycker jag. Jag tycker den är jättebra. Det viktigaste man ska titta på, det är, jag menar, i 2016 så går det ju inte bara att skriva bara för Windows. Då måste man ju liksom stödja egentligen alla plattformar. Så hur ska man göra för att skriva liksom cross-platform idag? Ja, det beror ju lite på. Det går ju naturligtvis att skriva separata applikationer för varje plattform. Det går absolut, och det kanske är så att man har separata team som är duktiga på det. Jag tycker att man ska titta på och fundera på och egentligen utöver en strategi för hur man ska göra det. Man måste ju också titta på vilka kompetenser man har i företaget. Jag vet att jag har jobbat med några banker där den ena banken har valt att basera det på HTML. Därför att de är duktiga på HTML och JavaScript. Men en annan bank jag jobbat med, de vill gå över och köra C-Sharp och .NET och försöka göra det cross-platform därför att de är duktiga på C-Sharp. Så det finns ju liksom inget rätt och fel i det här då. Det finns ju jättemånga ramverk för att skriva en gång och få det att fungera på alla plattformarna. Apache Cordova, Lua, man kan göra massa sådana saker, köra JavaScript och massa sådana saker. Det här tycker jag är absolut ett sätt att skriva på. Det beror lite på vad man vill komma åt då. Ett annat sätt som vi tycker om då, det är ju Xamarin. Xamarin är ju ett sätt för dig att skriva C-sharp-kod och använda .NET på alla andra plattformar än Windows. Och Xamarin är ju generellt sett riktat då till de mobila plattformarna då. Men det fungerar ju även på vanliga Windows 10 och kommer snart till OS X också. Så vad Xamarin gör det är att du kan skriva egentligen all gemensam kod, eller du kan skriva all kod i C-sharp. Vad den sen skapar är att på de olika plattformarna, på iOS, på Android, så skapar den C-sharp wrappers som är väldigt, väldigt tunna runt varenda API, vilket gör att du kommer åt varenda API som finns på plattformen. Du gör sen UI:et i på det nativa sättet du gör. Så på iOS gör du storyboards, på Android så gör du de här samhällssidan, eller inte samhällssidan, men XML-sidan där du skriver dina aktiviteter. Vad som också finns i Xamarin är att det finns ett forms-bibliotek som heter Xamarin Forms, där du får egentligen kontroller som jobbar med på ett plattform oberoende sätt. Så du har knappar, du har listor, du har allting sånt. Det är sedan implementerat så att på de olika plattformarna så renderas det nativt de olika kontrollerna. Men naturligtvis så blir det ju någon sorts minsta gemensam nämnare, men man kan skriva egna sådana. Men det är ju ett sätt att dela ännu mer kod. Vi brukar säga så här att när man kör den traditionella Xamarin-lösningen, om man tittar, så brukar det vara ungefär 80% av koden som man kan dela om man har valt en bra arkitektur. Tittar man på Xamarin Forms, då är det ju nästan 100% delning av kod. Så det är någonting som, om ni inte har tittat på det och ni tycker att ni har C-sharp kompetens i huset, så tycker jag ni ska titta på det. Jag märker att jag har gått lite fort fram. Jag har inte så mycket mer content. Jag tar gärna frågor. Jag kan summera. Jag kan konstatera att både jag och Windows är ganska gamla. Jag tycker i alla fall att Windows är relevant fortfarande, även om jag kanske inte är det. Vi tycker att UWP är sättet vi ska skriva Windows-appar i 2016. Jag tycker att ni ska titta på storen och business storen och titta på Apex som ett distributionsformat. För det kommer verkligen kunna lösa mycket problem för er. Och om ni inte har en cross-platform story så gäller det ju att ni skaffar en sån idag. Absolut. Har ni några frågor? Ställ dem gärna. Är det någonting ni undrar över? Ja, alltså när man tittar på Microsoft Store för DevOps, som man säger, så finns det ju ganska mycket nu. Och det är ju förlåt. Han frågar vad har vi för verktyg för att kunna leverera kontinuerligt till uppdateringar och sånt. Så man tittar på hela Visual Studio Team Services som finns där, som egentligen är där du har egentligen hela ditt utvecklings, där du har din kod, där du har dina task, du har dina buggar och allting sånt där du hanterar det. Där kan du också ha dina kontinuerliga byggen, så du kan göra alla byggen där. De byggena kan sedan levereras till unit-tester. Vi kan köra Xamarin Test Cloud då för att kunna testa på olika mobila enheter. Vi har release management som du kan bygga olika releaser då, som du kan ha test, du kan ha stage, du kan production. Du kan kontrollera exakt när saker och ting deployas på olika ställen då. Vi har HockeyApp som gör att du kan kontroll på de appar eller de devicerna som du vill leverera ut de här apparna till och ha kontroll på att få autouppdateringar och sånt. Så att vi har ett väldigt bra ramverk på hur det här hänger ihop. Och det här, alla de här delarna går ju att byta ut mot andra tillverkare naturligtvis. Om man vill köra Git istället för TFS och sånt där. Och man vill köra Jenkins istället för våran byggmotor och sånt. Så att det går ju liksom att bygga ihop det. Men den storyn fungerar väldigt bra. Och då kan man komma in i ett flöde där man kan... Man checkar in kod, man får att bygga, man får den att köra tester. Man kan få den att leverera till devices. Vi kan automatisera tester och så vidare. Vilket för att man får ett väldigt fint sån här kontinuerligt flöde att köra då. Så det är absolut, det är jättebra. Yes. Frågan är, hur går uppdateringsprocessen till när man trycker ut sin applikation? Och menar du i storen då eller med HockeyApp? Vad sa du? På det klient. Alltså som storen fungerar så är det ju så att storen, eller egentligen storen har ju egentligen sen, så när utvecklaren trycker ut en ny version i storen så är det så att Windows 10-klienten går ut och kollar med en regelbundet intervall, finns det något nytt? Så den kollar varje app, behöver jag en ny uppgradering? Och defaultläget är ju att appen autouppdateras, det vill säga man kan ju slå av att den gör det, men annars kommer den ju uppdateras helt automatiskt. Och så som det deployas på disk när man installerar en appväxt är att varje program hamnar ju i en separat folder under en speciell katalog som är ganska skyddad. Så egentligen så bara byter ut den det som finns där då. Om den appen körs just då så kommer den liksom att stänga den appen och byta ut den. Så att det är liksom, men det finns ju egentligen inget sätt att backa det. Utan man förlitar sig på att det som kommer ut är bra liksom. Vad som också händer är att under ytan så har vi ju egentligen så att den kollar varenda fil, kollar den. Har jag installerat den här filen tidigare? Och då laddar den inte ner den en gång till. Som till exempel så finns det en ganska populär spelmotor som heter Unity. Och det är ju ett ganska stort ramverk. Så första gången du installerar spelet med Unity, det är en ganska stor download. Men nästa gång så kommer du ju inte behöva ladda ner jättemånga av filerna, för de finns ju redan lokalt på disken. Så den har det som kallas för en instance store inbyggt i den som tar ner programmen. Då, och då kommer du få mycket lägre downloads. Det är också så att när du lägger in upp en app i storen så kan du ju ha olika upplösningar på dina assets. Du kan ha högupplösta bilder och lågupplösta bilder. Den kollar vad behöver jag på just det här deviceet och tar bara ner det som faktiskt behövs. Så den försöker vara så smart som möjligt när den tar ner de här olika entiteterna. Okej. Jag finns kvar här om ni vill ställa en fråga, men tack för att ni kom.